Värvet görs i samarbete med Acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Så kommer det vara livet ut, tror jag. Att ibland gör jag saker som jag brinner mer för, och ibland gör jag saker där jag tänker att ja, men det här är för dumt att säga nej till.
Yeah. En av de första träffar som en googling ger på dagens gäst är med citatet "karriär är ointressant". Och även om man också om en stund ska konstatera att han inte är någon stor karriärist, Ole Sarri, får han ändå räknas som en av de mest namnkunniga skådespelare vi har i sin generation. Han tog också ut sin riktning tidigt i livet med sina första roller innan han ens kan minnas och har stannat kvar på scenen och framför kameran sedan dess. Som mest intensiv var kanske karriären under 15 år kring millennieskiftet med succéer som Care of Segemyr, Heja Björn tillsammans och Äntligen midsommar i bagaget. I princip alltid komiska roller eller i komiska sammanhang. Ett stort skifte skedde efter Guldbaggenomineringen i Jesper Ganslands djupt obehagliga och intensiva Apan. På senare år har han synts i bland annat Sameblod, Den inre cirkeln, Britt-Marie var här och Revansch, och han är rykande aktuell som regissör på en liten scen i Stockholm samt med två starka kortfilmer som alla avhandlas i Värvet avsnitt 403. Hur är läget?
Det är mycket bra.
Ja, vad kul.
Livet är jättebra.
Kan du med dina egna ord beskriva din tillvaro som den ser ut nu så här senvintern 2020?
En sån här dag till exempel när det är lite fram och tillbaks. Jag har inte motorcykel just nu och det saknar jag. Det hade varit perfekt. Å andra sidan cyklar jag väldigt mycket. Och när det är inom stan då är det ju, då vinner man egentligen på cykel nästan.
Har du sålt din motorcykel?
Jag har ingen just nu. Jag brukar alltid ha, men senast hade jag min Suzuki Bandit som jag har ingen nu. Jag saknar det mycket. Men tillvaron just nu, just prick nu så repar vi jag repar med Kjell, de tre medlemmar. En av dem är min fjälla Anna Littorin och sen är det Jonas Sandell och Lisa Hansson. Och de har sin grupp Kjell, de brukar ha mig som regissör. Vi har precis haft premiär på den.
Just det, ja, hade ju premiär i fredags då för folk som hör det.
Ja, ja. Och då har vi också resonerat så här att ja, men, det är väl jättebra att jag är här med dig nu. Så kan jag nämna det. Och så funkar det ju. Så då tänkte vi så här, ja okej, är det värt att jag är borta 2,5 timme eller något just nu? Ja, det är det. Mm. Annars hade vi sett som om några veckor istället.
Just det.
Men så det är intensivt nu. Överhuvudtaget så gör jag ganska mycket. Jag gillar ju också mycket att vara ledig, men nu det är mycket. Exakt just nu teaterregi.
Mm, vad roligt.
Ja, det är väldigt kul. Jag gillar det. Och jag gillar mycket att jobba med dem. Och så är vi ju då på Fria Teatern, deras lilla fina scen på Bergsgatan.
Jag fick en insikt idag.
Aha.
Att det finns så otroligt många roller som du har gjort. Förstår jag dig på något sätt genom dem?
Det kan nog vara svårt att förstå mig genom dem. Men vissa ledtrådar kan man nog få. Och sen så ibland händer det att jag stöter på folk som tror att de har förstått mig exakt på pricken för att de såg mig nyss. Och jag kan också förstå att det kan vara svårt att skilja ibland på det man just har sett eller att sen då råka träffa personen i fråga på riktigt live.
Vad tänker du att jag kan få för ledtrådar då genom dina roller?
Ja, det beror ju också såklart väldigt mycket på vad jag har sett. Kanske att jag inte är så superintresserad av pengar. Bara när jag... Mm. Med mina yrkesval. Att jag inte bara är intresserad av att göra det lätt för mig. Vet inte. Nej, det här blir mina tolkningar om...
Ja.
Jag svårt att säga om. Det här är inte nytt för mig. Jag kom på det här för några år sedan. Och jag är helt tillfreds med det. Men det är ju korkat ibland. Men jag är verkligen inte karriärist, har jag upptäckt. Mm. Men jag är väldigt intresserad av att... Det här kan ju också låta ytligt då, men ha det bra på jobbet. Eller att jobba med saker som jag... antingen då tycker det är viktigt eller att det är ett bra jobb. Framförallt folk folk jag jobbar med. Där senast igår pratade jag med en, vi satt och snackade, jag och en kollega om att jag väljer ju oftast efter personerna. Och sen manus. Så är det oftast för mig. Och hon, för henne är det ju precis tvärtom. Hon okay. väljer efter. Där, det är också då en person som liksom har råd att välja helt enkelt. För det är ju en lyx. Sen nu tycker jag nog att en röd tråd snarare är att växla, göra väldigt mycket olika. Vilket jag trivs mycket bra med. Mm. Och jag själv tycker att det är spännande också. Ja, sen är det klart, det är korkat, det är enklare att göra samma lika. Att man vet den där skådisen, det är den skådisen, det är inte rollen. Utan skådisen kommer att göra den grejen som skådisen brukar göra. Så är det ju här och var.
Men, för det där har jag hört dig säga förut. Samtidigt så är det väl en gammal sanning om att det liksom kanske framförallt då i Sverige är lite svårt ifall man blir för typecastad liksom. Eller?
Ja, men det beror ju också på vad man vill. Det är ju safe rent. Det är ju en större säkerhet. För att du vet, det är ju attraktivt i många fall. Det går ofta på slentrian, det är enkelt och så här, vad är det här för en roll? Ja, det är. Och förr fick jag ju samma erbjudanden i stort sett uteslutande. Så är det inte nu.
Nej.
Nu är det, för min del är det mycket blandat.
Är det apan som är det stora skiftet?
Ja, det är nog det. Fast jag började ju skifta för min egen del. Långt innan apan började jag ju säga nej till liknande saker.
Mm.
Vilket bitvis också var ganska tufft. Men å andra sidan har jag också alltid jobbat liksom själv. Skrivit och regisserat. Så att även jag har aldrig behövt bara sitta och vänta på telefon och sådär. Eller mejl nu för tiden. Men jo, apan. Ja, det var det nog, det tror jag.
Mm.
Sen så blev det väldigt tyst efter apan.
Mm. Vi ska komma till det. När jag läser på om dig så verkar det liksom aldrig som att du har tvivlat om vart du ska.
Nej, det är nog korrekt. Men det är ju det är ju av ganska förklarliga skäl också. Skomakarns barn.
Det sprang i familjen.
Ja, alltså pappa var regissör och mamma skådis. Så att, och jag tyckte ju att det var jättekul redan som barn.
Mm.
Jätteroligt.
Farsan var väl också skådis innan han blev regissör?
Ja, det var han. Mm. Sen gjorde ju han producerade ju supermycket musik också.
Mm.
Men ja, han var också barnskådis.
Mm.
Och ungdomsskådis. Sen la han av med det.
Och nu är ditt barn uppenbarligen på väg in i branschen också.
Ja, hon. Ja, vi har ju två. En är 10, en är 2. Och Ellen som är 10, hon tycker ju att det är. Ja, jag tror att hon tycker att det är ännu roligare än vad jag tyckte som barn.
Mm.
Och i början så var jag och Anna väldigt liksom försiktiga. Men det kändes bara dumt att vi skulle hålla på att stoppa henne. Eftersom vi också båda tycker att det är så roligt.
Mm.
Ja, och sen har vi jobbat ihop flera gånger. Hon, ja, det är såklart subjektivt, men hon är jättebra, tycker jag.
Om du nu visste exakt liksom vart du ville, alltså, vad gjorde det med dig som barn, tänker jag?
Vissa skolämnen var ju så att de övertygade mig om att jag kommer att ha nytta av det här. Jo, det var ju verkligen dumt, för att sen är det så mycket researchgrejer. Som skådis ju. Så det finns ju nästan. Det är svårt att komma på något som jag egentligen inte har nytta av att kunna eller veta om i skådisyrket. För alltid är det ju någon figur som man gör som. Ja, det hade varit bra att kunna leka matematiker lättare.
Just det.
För jag har svårt ju med att ställa upp. Alltså bara. Ellen går i fyran. Än så länge kan jag hjälpa henne, men.
Hur var det med historia och sånt? Var du intresserad av det?
Inte då.
Nej.
Men väldigt men mycket nu. Men det beror ju också, det har ju berott på lärare, alltså så såklart.
Eftersom du ville göra samma grej som dina föräldrar och så, alltså blev det ens något tonårsuppror?
Nej, det var nog dåligt med det om man kan säga det på det viset. Fast tonårsuppror, nej, jag tycker inte det. Sen så gjorde jag ju saker som inte, alltså jag festade mycket och var ute mycket på oegentligheter, men jag var ändå på sätt och vis skötsam.
Okej.
Och jag kommer inte ihåg det som jättemycket gräl och bråk och så som tonåring. Å andra sidan hade vi mycket av den varan innan tonåren. Men det hände också ganska mycket i våran familj när jag var i mina tidiga tonår, när jag var 14. Jag vet att när jag var 10, jag är nästan säker på att det var när jag var 10, så bestämde jag mig för att pappa aldrig mer skulle få mig att gråta i gräl. Eller undrar om... Ja, jag tror det. Så att vi bråkade mycket och det gällde att vinna grälen. Och det gällde att vara smart, och han var väldigt smart liksom, tyckte jag.
Vad bråkat med hon?
Det kunde vara... Tyvärr kunde det bara... Det kunde vara oviktiga saker. Och... Ja, men jag tycker att min pappa var... jag tycker han var väldigt lynnig. Han är lätt en av de roligaste jag någonsin har känt. Men kanske också den jobbigaste. Tonåren hade vi... jag höll på att säga, då hade vi nog bråkat färdigt. Det hade vi definitivt inte, skulle visa sig efter. Men just under mina tonår hade vi det. Då var vi duktigare. Betedde vi oss nog mer vuxet mot varandra, jag och mamma och pappa. Och även brorsan, än både innan och efter, tror jag.
Jag vet inte om du är bekväm att prata om det här, men jag bara tänker på, för det faktum att din farsa gick bort, var 2-3 år sedan, eller?
Nu är det väl alldeles nyss 2 år sedan.
För du har ju tidigare pratat om liksom hans alkoholproblem och sådär, och då tänker jag i ljuset av det här, alltså om ni nu liksom fick det att flyta under tonåren, hade det på något sätt med hans, liksom hur han tog hand om sig att göra?
Ja, jo, men jag tror mig vara mycket bekväm att prata om detta, för att jag har ju också pratat om detta så himla mycket, alltså för min egen skull, med mig själv. Inte på det här viset, men jag vet att jag även på det här, jag var med för länge sedan i någon sån här BRIS-kampanj med, ja, hur kändisar, hur de hade det när de växte upp. Och då, i mitt fall då, så hörde de av sig och frågade så här, kan du tänka dig och berätta kort om din uppväxt i alkoholistfamilj. Och det gjorde jag mycket gärna. Jo, men alltså...
Med pappas goda minne, eller sket du det?
Absolut med pappas och mammas goda minne. Mm. Och brorsans, tror jag. Sen hade jag också helt skitit i det. Om det hade varit så att de hade sagt, nej, det här gillar inte vi. För när det då handlar om att nå ut till massor med skolbarn. Det hade jag inte brytt mig.
Okay.
Men å andra sidan...
Rätt till din egen... Storyn om ditt eget liv.
Självklart. Men jag tror bara att alla var med på att det är bara bra. Jo, men när jag var 14... Det var så här, pappa, när han var ute på... Han hade tagit bilen på fyllan, han var på väg för att ha en period. Vid det laget var han periodare, så då kanske han kunde vara borta några dagar. Eller, då kunde han vara borta några dagar, och upp till en vecka typ. Och han hade sina, kan man säga, smultronställen när det handlar om sånt. Det är nog väldigt fel. Men då var det så här, när han tog bilen så var han stoppad ganska kvickt av polisen. Och han förstod direkt också att det är mamma som har ringt. Och det var det också. Och sen efter det, där var en vändning. Sen så blev det behandlingshem. Allt var förberett, även med chefer och så där på SVT och så. De visste så att han hade... Det fanns inget att skylla på för hans... Han trodde ju det, men nej, allt var redan arrangerat. Det hade mamma och andra styrt upp. Och då blev det behandlingshem, och där var det också familjevecka som var väldigt tuff och också fantastisk. Och där blev det någon nytta med för vår familj.
Hur ser det ut liksom, att man alla får säga hur de känner, och alltså någon slags gruppterapi?
Ja, det var väldigt, det var ju många. Det här var på ett behandlingshemmet i Nor. Norslott var det. Nu kommer jag inte. Ja, nej, jag ska inte säga vad. Men det var så där i tolvstegs anda. Alltså. Och det handlar ju väldigt mycket om att erkänna om man har beroende eller vad det nu än är.
Just det.
Och framförallt om öppenhet och ärlighet.
Efter den episoden liksom, så då blev det lite mer ordning.
Ja, det blev en stor förändring. Mm. Och ja, och jag började, nej, för mig det dröjde några år innan jag började ta hand om mitt. Jag hann bli vuxen ändå, eller ja, semivuxen. Jag tror jag hann fylla 20 och så där. Brorsan hade börjat ta tag i det och
vad betyder
och frågade
det här?
Mig. Ja, men för min del handlade det om att helt enkelt gå i grupp, så att säga, gruppterapi kan man väl säga. Men öppen, frivillig. Och det gjorde jag intensivt under många år och gör fortfarande ibland. Väldigt sällan nu för tiden. Men jag mår bättre av det. Eller jag mår bra av det.
Hur tror du att det liksom har präglat dig? Att det såg ut så här nu, växte upp?
Nej, men jag tänker mycket. Jag tänker att det var och en av oss, vi kommer inte överhuvudtaget ifrån att vi präglas mycket i, ja, men vadå, arv och miljö såklart. Det är ju det handlar om, tror jag, helt och hållet. Jättemycket på gott och ont. Och jo, men just på, alltså ibland har jag också tänkt att i vår familj fanns det också en så här, en ganska klar sak att ta på eller skylla på, liksom alkohol, alkoholism. Och det tänker jag, för jag själv resonerar ju som att det finns väldigt mycket att fly i. Eller så här, att om jag vill ge fan att känna eller vara med mig själv, det finns ju hur mycket som helst.
För det ger ju mig lite ledtrådar om att du kanske tänker om dig själv att du är en beroende personlighet.
Ja, alltså jag tror att det är klokt av mig att vara vaksam. Sen så är det ingenting som jag tänker så här, ja, det här, det är det jag. Alltså jag tror mig inte ha något kemiskt beroende. Jag tror mig inte. Men det är något att ta hand om jag vill må bra. Mm. Och det vill jag. Och jag hoppas att jag inte håller på att lura mig själv hela tiden. Det tror jag inte.
Men du, jag tänker bara på det här med gamla Enskede som du kommer ifrån. Det känns ju som en så, alltså min bild av det är att det är en riktig otrolig sån här villaidyll.
Alltså hur det är nu, mamma bor kvar i huset. Så jag är ju där mycket, och brorsan också, vi är där mycket. För mamma är ju nu gammal, det är för mycket att ta hand om för henne. Så, men hur gamla Enskede är och mår nu,
eller bara det, att växa upp i kanske.
Jo, men att växa upp i, alltså rent så här faktiskt idyll på så vis att jag tycker att det är väldigt fint i gamla Enskede. Och massor med fina hus, en hel del grönt. Jag hade det bra med mycket kompisar och
min fördom om dig är ju trots allt att du borde ha varit väldigt populär i skolan. Jag tänker att du verkar ha varit duktig på sport eftersom du fortfarande håller på mycket med det. gissningsvis underhållande och dessutom liksom kulturarbetarföräldrar i ett på den tiden vänstervridet enskilde.
Jo, men alltså,
lång fråga.
Ja, lång, men rolig också tycker jag. Och både och. Jag vet att med poppis, ja, verkligen både och. Både poppis och opoppis. Under både olika perioder och bland olika folk. Och sen så också den här, alltså jag, självförtroende grejen. Ja, men jag vet att jag i efterhand, långt efter skolan, till exempel så var det så här, om man då tar tjej som jag visste så här, höll på och jävlades med mig och typ var hemma och plingade på och så. Och jag förstod, jag fattade inte riktigt vad jag hade gjort, varför de skulle vara taskiga mot mig. Och så fick jag reda på att nej, men det var inte det. Det var ju att de var intresserade, till exempel. Sen hade jag också, jag vet folk som har kommit till mig också, eller en speciellt, och det var ju väldigt nyttigt. Jag trodde inte att jag var taskig mot honom, men han kom, då var vi var dryga 20. Så råkade vi stöta ihop med varandra. Jag blev jätteglad att se honom. Och undrade hur han hade det. Han blev inte alls glad att se mig. Men han berättade att jag var så himla taskig. Vilket jag tyckte var, var mycket starkt av honom. Och att ha mod nog att säga det som vuxen. Jag blev förvånad. Och jag tänkte att vadå? Det var väl snarare folk som var taskiga mot mig i högstadiet. För jag hade några som jag tyckte var, alltså, ja, var väldigt taskiga mot mig. Men poppis, både och. Mm. Och så här, rolig i skolan vet jag. Jag vet inte. Jag tror både och där också.
Mm.
Och sport, ja, jag har ju alltid tyckt att det är det roligaste som... Nej, det finns mycket som jag tycker är roligt. Men en av bästa leksaken, det är ju en boll eller puck. Det är ju helt solklart, tycker jag.
Men det, hade du support med sporten hemifrån?
Jättemycket, ja. Och det var ju också så här, de förstod ju, måste jag ha förstått att nej, det här är inget Olle kommer livnära sig på.
Mm.
Däremot, det finns andra i laget som kanske har chans att livnära sig på. Men nej, Olle har inte det.
Mm. Var det både hockey och fotboll?
Ja, hockey och fotboll. Mm. Och golf och... vad var det med? Nej, men det var hockey och fotboll som var de stora. Det var det som upptog mest tid.
Mm.
Och det var det jag tyckte var allra roligast. Golf har jag också tyckt varit väldigt kul. Men det var mycket mer bara säsongsbetonat. Okay. På sommaren.
Du, minns du första gången du stod på scen?
Nej, det tror jag inte. Men jag sprang ju mycket på Stadsteatern, på Stockholms Stadsteatern, sedan jag var pyttepytting.
Mm.
Så att det var där... Men första gången jag uppträdde på scenen, nej, det gör jag inte.
Det finns liksom inget så här ögonblick när det lossnar för dig och änglakörerna liksom träder fram?
Nej, men det var i tv då.
Okej.
Och den första stora grejen jag gjorde, då var jag 6 år och det var så roligt. Så att... Och jag kommer också ihåg att jag tyckte att det blev bra när det kom. Så det var det. Det var... Men änglakör, nej, det har jag inte stött på i jobbsammanhang. Men när scen för mig att stå... Jag älskade sin mamma på scen. Men för mig själv, det kom först i och med gymnasiet.
Okej. Okay. Mm. Och vad gjorde du då?
Då gick jag på Södra Latins teaterlinje. Det var första gången jag själv tyckte att det var ballt att stå på scen.
Mm.
Och roligt. Och jätteroliga typer i den teaterklassen. Och så här. Jag tänkte inte söka någon gymnasium, men jag sökte dit och där kom jag in.
Mm.
Och det är jag så glad för.
Var du bra från början, tycker du? För om det första blev bra när du var sexpast, liksom.
Mm. Ja, jag tycker det. Men det är ju också... Det där beror ju på... Ja, det är olika. Alltså, det finns ju saker som jag har gjort... och så fortsätter det hela tiden. Att jag ser saker nu också som jag... Vid ena tittningen kan tycka är riktigt bra. Och att det funkar... Ja, det är helt i min smak. Mm. Och vid andra tittningen så tycker jag ju inte det. Sen generellt så tänker jag att jag oftast är nöjd med saker som vi gör. Och jag jobbar ju också ofta med väldigt bra folk. Så ofta tycker jag att det blir bra resultat. Mm. Men även tittning 3 och 4. Sen när man gör sakerna på scen, ja, då är det ju svårare eftersom då får jag ju aldrig se, ever.
Det är något spännande ändå med ditt yrke. Att det, vad bra är, så att säga. Alltså man är... Han Armand Duplantis, eller vad han heter, som han blev 6 och 17 just. Mm. Det är extremt kvantifierbart ändå.
Ja.
Det var liksom högre än någon annan har gjort det förut.
Ever.
Det går inte riktigt att säga om dina sätta tv-sketcher.
Nej.
På samma sätt, liksom att se
inte
dem.
Inte alls.
Och säga så här, ja, men det här är den bästa sketchen. Alltså så här, eller det här är det bästa skådespeleriet som någonsin har gjort.
Ja.
Så.
Nej. Nej, det är helt kört.
Så går... vad är bra då?
Ja, det går ju inte att säga eftersom det går ju inte att säga. Men jo, så här, det som jag förut ändå har tyckt att det är mätbart, resultatet, det kan man tycka vad som helst om. Och gör ju det också. Det som jag tycker kanske är jättebra, det är mycket möjligt att du verkligen inte tycker det. Men... Däremot så vad det gäller mig själv så tänker jag ofta att ja, ingen ska någonsin kunna, eller så här tänkte jag, ingen ska någonsin kunna säga att de har jobbat med någon som är proffsigare än vad jag är. Förhoppningsvis med jättemånga som är lika, men jag ska i alla fall vara så proffsig det bara går.
Välförberedd och...
Ja, på alla sätt och vis. Och i det ingår ju så himla mycket och liksom både mitt eget och att också att alla andra instanser att resultat alltid ska bli så bra som det någonsin går. Mm. Men sen ett tag tillbaka så har jag tänkt att ja, men det här går ju heller, alltså proffsighet för mig, det är ju inte alls samma sak för någon annan. Någon annan tycker att men det är mycket proffsigt att jag bara bryr mig om mitt och sköter mitt, det är det bästa jag kan. Alltså det är så att det är också så diffust. Så Duplantis, där kan man ju verkligen mäta.
Mm.
Det kan man ju på intet vis med det jag eller till, eller det du, det går ju inte.
Har vi några som du kan liksom peka ut som är riktigt bra då?
Hyfsat nyss såg jag vad heter den? En Unbelievable kanske.
Jaha. Ja, den har jag nog hört talas om.
Jag hade läst på fejan att den skulle vara så himla bra. Hade jag inte gjort det, hade jag inte fått tips från folk, då hade jag faktiskt inte sett färdigt, tror jag, första avsnittet. Och jag är så glad att jag gjorde det och jag tänkte så här, men det är ju många som jag tänker som jag litar på som har tips om den här. Jag ska gå vidare.
När vi sitter här så gick ju Kalifat precis i mål här i SVT.
Ja?
Ja.
Jo, men där, jag har inte sett den i mål. Ja, men tack för att du tar upp det. Ja, jag tycker det är hit, jag har sett några avsnitt. Jag tycker att det är jättebra.
Ja, kul.
Och otäckt.
Mm.
Ja, tack för det.
Ja. Ja, men det var verkligen det lilla.
Har du sett hela?
Ja.
Vad tycker du då?
Jag tyckte den var jättebra och väldigt många väldigt bra skådespelarinsatser tycker jag.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Jag vet att du har liksom pratat mycket om tidigare om hur stor inspiration eller förebild din mamma var som skådespelare.
Ja. Ja.
Du har inte riktigt pratat på samma sätt om din far liksom, och hans karriär. Har du någon teori om varför det är så? Eller det var inte lika synligt vad han gjorde kanske?
Jo, men vad det gäller just skådespeleriet, där är ju mamma förebilden. Men jag regisserar ju mycket och skriver mycket och till viss del producerar en hel del också. Och där är det ju pappa.
Det tycker jag man kan märka med, jag som ändå har intervjuat kanske 50 av dina kollegor, så är det inte sällan så att man ofta söker sig till ett skrivprojekt eller sådär, just för att kanske inte stå och falla med att man får den där rollen eller så. Och det är väl en vettig överlevnadsstrategi, tänker jag, i största allmänhet.
Oh ja, jo, men det tror jag också. Och det är någonting som har kommit mycket mer på sistone också. Sen var det också så här, bland många som jag jobbar, väldigt många har ju gått teaterhögskolan, det har ju inte jag gjort. Så att för mig har det också varit en självklarhet att från start att säga, men jag vill ju vara medskapande och skapa grejer. Medan där kanske det har varit så här, många har kommit ut från teaterhögskolan och så har någon teater sagt, men vill du vara här? Och så har inte jag haft det. Sen också det här med att det görs mycket serier nu, och det är också att det finns ju ett helt, till och med SVT nu för tiden är ju tvungen att börja bete sig på ett annat sätt överlag, om man nu tar SVT som en typ. För att nu är det ju så många som från så många olika håll där folk vill ha material och är nyfikna och intresserade och också kan vill ha också någonting snabbare från ax till limpa än min enda utväg nu för tiden, det är inte att SVT om 7 år kanske har satt igång den produktionen som de för 7 år sedan sa, ja, det är möjligt att vi är lite nyfikna på din grej här. Så är det inte nu.
Nej, just det.
Och det lockar ju också fler att skriva. Så där är ju mycket positivt med att det är så mycket serier.
Men du har inte regisserat någon långfilm, ingen tv-serie heller?
Nej. Nej, inte än.
Finns det, har du sådana projekt i byrålådan eller pitcher eller?
Ja, det gör det. Och jag har haft tillfällen där jag har kunnat regissera till exempel för tv, men där av olika anledningar har jag inte gjort det.
Okej. Kan det vara för anledningar?
Ja, men det är, en är till exempel, det här kan ju låta, alltså ibland tänker jag att jag skulle vilja vara lite mer intresserad av och typ vara lite så här som, vad ska jag kalla det, bruksregissör, att gärna, men som regissör det går så mycket tid, och då är det nog mycket det att jag vill verkligen vilja vara med och regissera det projektet. Sen är det också, det kan vara, ja, men jag är nyfiken också på att bara gå in och regissera något, någon ser att regissera några avsnitt så, men det har inte blivit av. Sen har det också varit så här tillfällen när ett som jag pratade med någon om senast igår, varför det spelar ingen roll. Det var en grej, det var faktiskt ett SVT-möte där de sa, på det mötet när vi visade piloten vi hade gjort, så sa de att ja, det är taget, det här vill vi göra. Jag hade aldrig varit med om det för bara rakt av på det mötet. Men då skulle de byta hela casten. De tyckte att den var jättebra, att det var jättebra en samhällsspel, men den var för gammal. För det här skulle, nu tror jag att det är ändrat, det här var, jag tror att det är ändrat nu liksom. Men då var det här för SVT Play, och då så sa vi att nej, alltså det är ju den här casten, det är ju de, det är ju vi som har gjort piloten. Och för det var också, det kan man göra piloter med olika dealer, men så, det var ingen slump att det var den, att det var det gänget. Så där till exempel skete sig av den anledningen. Nu håller ju vi på med den i alla fall.
Okay.
Men
för en annan kanal eventuellt. Eller?
Ja.
Eller beställare?
Ja, just det, beställare är ju rätt ord. Men så där till exempel regissera, den skulle jag regisserat annars, eller då ska vi, men Men det är också det här med tid. Mm. Och nu för tiden, jag tycker också att det är så himla kul med skådespelerit. Men det är några saker som det är tänkt att jag ska regissera. Alltså även för ja, tv eller film då.
Men det finns långfilmsprojekt ändå där du också har skrivit. Är det så? Och tänker att du ska regissera och spela i?
Ja, överlag tänker jag att jag inte ska spela i och regissera i samma projekt.
Okay.
För allra mest för att det får jag lida av som skådis. Även om det kanske kan bli bra, tänker jag att det såklart blir ännu bättre om jag har... Ja, så tänker jag.
Ja.
Men sen å andra sidan finns det något projekt där jag ska skådespela lite grann också, men då löser vi det rent regimässigt. Då är det inte jag som går in och regisserar då.
Hela den här diskussionen kring regi var ju att vi pratade om dina föräldrar egentligen.
Och ja, just
det. Vad tänker du liksom att du har ärvt av dem?
Ja, men då är vi också... Alltså, jag har ju ärvt väldigt mycket, såklart. På gott och ont, återigen. En sak som jag tänker att jag har ärvt mycket från min pappa. Nu menar inte jag att min mor är omoralisk, men pappas moraltänk tänker jag det är något som jag tycker att jag har ärvt mycket, tror jag, och det är på gott och ont, för det är också den här dömande biten i det gillar jag ju inte, fast å andra sidan gör jag det också. Men det försvårar ju också en hel del ibland i yrket.
Det jag tror att du syftar på är att liksom, om det är någon som du vet beter sig som en rövhatt, då vill du inte jobba med den.
Ja, det är det. Sen vet. Ja, men det är också det är lite känsligt det där med vet. Men jag litar, om jag pratar med folk som... Jag tänker att om folk pratar med mig i första led, så att säga, någon som har råkat ut för någon, då oftast så tror jag ju på det.
Mm.
Sen tänker jag, speciellt på senare år, att har det gått fler led, alltså om det är, då bör jag inte gå efter det, men kan ju gott höra mig för vidare. Men det gör jag överlag ändå, även om det är någon som... Men ja, jo, det är en jobbig... Det är en jobbig grej som jag också tycker är väldigt bra.
Mm.
Och sen så... Jo, så här. En sak som jag då tycker att jag inte har anammat. Jag tycker så här, pappa, han berättade för folk utan att fråga så här, är du intresserad av att höra vad jag tycker? Utan han tog för givet, antar jag, att det var viktigt att just han berättade vad han tyckte, vilket jag tyckte var väldigt störande. Och tänkte så här, men vad gör du? Varför tror du att... Hur kan du tro att hon, efter hon har spelat sin föreställning, vill veta att du inte gillade det där? Eller vad det nu var. Just sen så. Ibland tyckte jag att det var bra om man sa saker när det handlade om folks beteenden. Då tyckte jag, även om jag tyckte att det var jobbigt och otäckt, så tyckte jag att det ändå var bra.
Även om det är ett par år sedan nu, ja, drygt ett par år sedan MeToo-uppropen kom, liksom, så jag tror mig vet att du har ganska mycket tankar kring det här. Och hur skulle du säga, vad har hänt sedan dess?
Ja, vad har hänt efter det just fick liksom MeToo, så här, efter här i landet så... Det var en boom när det hände mycket, tycker jag. I alla fall var det starka reaktioner under några månader. Sen så är det... Visst, det har hänt mycket, men det är också mycket som... Det återstår väldigt mycket. Och jag tycker också att det kan vara ett starkt ord, men jag tycker att det är mycket hyckleri. Det lovas en hel del... Och det instagrammas mycket, men det är en annan sak att följa upp det live också. Att göra något då. Till exempel, apropå chefer på stora kanaler och så där. Jag har sagt att om ni vill höra lite olika så där, jag kommer gärna att stå till tjänst med att berätta saker och ting så som jag ser på det.
Vad är det du vill berätta då?
Nej, men jag tänker att det är nyttigt att höra från många olika håll. Jag tror ju... Det är ju känsligt att prata om, men... jag ska försöka ändå vara... Det har hänt mycket bra också, tycker jag. Jag har varit på fler... Det har varit lättare för mig att säga ja till grejer, för att jag har nu verkligen trott då och då på producenterna när de har sagt så här, jo, det här är verkligen något vi har anammat oss där. Och det har också... Jag har på sistone jobbat med till exempel producenter som jag tyckt betett sig väldigt bra. Och stått upp på ett sätt som jag inte har sett förut. Eller inte upplevt, eller i alla fall inte förstått förut. Och det sker ju en hel del bra även på chefspositioner som jag förstår det. Men, ja, tänk att jag ändå tycker att det är så känsligt att prata om. Ja, men jag är... Överlag tycker jag att det återstår mycket, och så kommer det förmodligen alltid att vara.
I maktstrukturer och hur man beter sig mot sina kollegor och så.
Verkligen.
Där, eller? Okay.
Sen är det ju också så att jag tycker att jag... Dessutom, ja, nu hoppar jag fram till... Först tänkte jag säga att jag tycker att jag ofta, eller väldigt sällan i produktioner, där jag inte tycker att det är schysst style, eller vad man ska säga. Mm. Å andra sidan är jag också i en sån position där jag också får höra så här från andra... Nu pratar jag mest om film och tv, eftersom jag har hållit mig undan mycket från teater. Men jag är ju då i en sits där saker och jag får inte reda på det, för det beteendet, personlig fråga, håller inte på och skriker på det där viset när jag är med.
Mm, okay.
Utan det är när det bara, alltså man ska alltid höra med assar på en filminspelning om man är uppriktigt intresserad av hur det är på arbetsplatsen.
Mm, assistenter. Mm.
Ja, tänker jag. Eller hör med teamfolk. Det är egentligen inte så stor idé att höra med mig. Nu säger jag ju emot mig själv, eftersom jag då ändå påstår att ja, jag tror att det skulle vara bra för chefen på den där, ja, på SFI eller vad det nu än är, att prata till exempel med mig. Mm. Men ännu bättre kanske att prata med teamfolk.
Mm.
Men å andra sidan, nu vänder jag på det igen. Jag är också i position där jag har råd att vara och säga vad jag tycker. Det finns nog väldigt många som... Jag kommer att jobba i alla fall. Eller jag har ju jobb i alla fall. Och har alltid haft. Men det finns ju massor som kanske inte resonerar så.
Mm. Och då man måste hålla käften för att få behålla den där rollen. Ja, eller för att få nästa,
väl,
eller?
Mm. Ja,
okay.
det är väl så det funkar. Ja, men ja, jag tycker också att det är väldigt svårt. Men jag kan ju i stort sett ändå bara gå efter det jag tror och det jag litar på.
Mm.
Men det blir ändå min bedömning. Ja.
Har du varit på Dramaten?
Nej, det har jag inte, och det har jag inte varit intresserad av. Nu så är det andra bullar, tänker jag.
Okej. Okay. Mm.
Sen nyligen.
Okej. Okay. Sen Mattias Andersson blev chef.
Jag tänker att jag tror också att det har varit väldigt ömsesidigt. Det har nog verkligen inte varit intresse av att jag skulle vara där.
Varför inte, tror jag?
Krångligt, tror jag, kanske.
Och, men är det så jobbigt att jobba med dig? Att du måste säga till så fort någon...
Nej, det måste jag inte. Och det har också hänt att jag inte har gjort det. Men jag gillar inte det hos mig när jag ger fan i det.
Men har du aldrig sagt något sexistiskt själv?
Det tror jag verkligen att jag har.
Mm.
Ja, alltså, ja. Och kommer nog tyvärr... Jo, Jo, men det här är ju också, det är mycket möjligt att... Nej, jag tror inte att du... Om du hör runt med massor med folk i branschen tror jag inte att de kommer säga till dig så här, ja, Olle är en sexistisk fan. Det tror jag inte. Nej.
Känner du att du alltid har kunnat styra din karriär själv?
Nej. Alltså... Nej. Eller, jo, kunnat, ja. Men det där är ju så... Det är ju, och så kommer det ju vara livet ut, tror jag. Att ibland gör jag saker som... jag brinner mer för, och ibland gör jag saker där jag tänker att ja, men det här är för dumt att säga nej till. Och det är också, ja, eftersom vi både Anna och jag, vi är ju samma yrke, och vi pratar ju ofta, eller alltid när det är något så här, och ibland så har det ju hänt att Anna har sagt så här, men skit i det nu. Bara säg ja. Och jag gillar ju när jag gör det också ibland. När jag bara gör det. Och oftast är jag ändå glad över att, ja, jag sa ja. Det kanske... Men det här med att välja karriär. Nej, alltså, jag väljer ju, men ibland jag väljer av olika anledningar. Mm. Ibland för stålar, ibland för att jag tänker att det är smart. Oftast... verkligen oftast för att jag vill.
Det är ju väldigt spännande. Jag hörde då i en intervju i TV4 med dig att efter liksom du hade gjort Apan, som väl på sätt och vis kanske i alla fall vid den tidpunkten var ditt livsroll. Det faktum att att telefonen slutar ringa när du liksom vågar då göra någonting som inte är en sitcom på TV4, ja. Där du slår i dörrar så att säga.
Ja.
Men krisar ihop där?
Ja, det var frustrerande. Det var det. Och det var också... Det var ingen publikrusning till biosalongen. Men det visste vi ju redan när vi gjorde piloten. Mm. Eller jag visste inte det när vi gjorde piloten. Men jag förstod det under tiden när vi gjorde piloten. Att det här kommer inte bli någon...
Det är inte en ny sällskapsresa?
Nej.
Nej.
Nej, inte alls. Men den gick ju över hela världen på festivaler och så där. Och jag fick ju då höra så där, liksom maktinstanser inom film och så, som tyckte att den var, som hyllade den och så. Men jo, men sen jag tror faktiskt att den första, nej, jag kommer inte ihåg, men det var så här, speciellt i och med Guldbaggenomineringen, så var det flera stycken som sa så här, du, nu får du nog vara beredd på att, och om du, jag vet inte också om de sa så här, om du vinner, men i alla fall med nomineringen, du får nog vara beredd på att kommer det nog vara ganska tyst där.
Men hur
i telefon,
kommer det sig då?
Ja, jag har ingen aning. Eller jo, förresten, alltså det är ju ganska klart, producent, ja. Det här låter ju taskigt att dra många över en kam. Jo, men ändå vanligt är ju så här. Okej, ett manus läses eller en roll beskrivs. Och så tänker alla, vem är sån? Överlag så tas det enkla beslut. Ja, men då hör vi med den och den och den skådespelaren om de vill komma och prova. För de är ju sån, eller de gör det. Så att när skådespelar gör helt andra typer av grejer, då är det väl inte kommersiellt smart. Och producenter, alltså produktionsbolag, vill ju ofta göra stålar.
Jo, men ett aktuellt exempel är väl så här Uncut Gems med Adam Sandler, som för första gången gör en roll som på riktigt är riktigt jävla seriös.
Ja.
Och det här var ju, det är inte superväsensskilt från den filmen som du gjorde. Det är dessutom ungefär lika mycket blod i, tror jag. Men jag tänker att, förstår jag menar, att man så här, åh jävlar, Olle Sarri kan ju göra det här också. Paletten blir så himla mycket bredare.
Mm. Men men nu har jag det ju på det viset att jag har väldigt olika erbjudanden om rollfigurer. Alltså verkligen. Så nu är det på ett helt annat sätt. Vad gäller för hans del, Adam Sandler, vi har ju ganska olika då plattform att stå på.
Ja, jo,
han har ändå gjort en hel del innan den här. Det hade jag med, fast det är olika planeter kan man säga, just det. Ändå.
Ja.
Så han, jag tror inte att det är så att telefonen är tyst för hans del direkt efter den här nu.
Nej, kanske inte. Nej.
Nej. Och dessutom, han har råd också att den är tyst ett år.
När har du haft det som tuffast hittills i ditt, vad är det, 48-åriga liv?
Rent ekonomi och yrke?
Ja,
och...
kanske generellt.
Ja, men tuffast generellt, det var lätt skoltiden.
Okej.
Okay. Oh, ja. Mm. Speciellt högstadiet. Bitvis tyckte jag att det var hemskt tufft att vara 13, 14, 15. Alltså, ja.
En lite vilsen och...
Ja, tufft verkligen. Även om jag då växte upp i gamla Enskede.
Och professionellt då?
När du... Tuffast?
Ja.
Ja, det var ju de första... Jag har ju livnärt med sen 94 och... Fast det var ganska kort tid, men det var en tid med mycket nudlar, helt klart. Men det var inte så länge, det var något år. Och sen så efter apan, sen då liksom i mer, när jag ändå hade en stadig karriär, eller vad man ska säga.
Innan du går så vill jag att du bara berättar... För du är ju rykande aktuell med två väldigt starka kortfilmer också, som man inte vill ska passera under folks radar.
Nej, verkligen. Det är jag glad över att... Ja,
berätta.
Ja. Jo, de hade ju premiär samma dag faktiskt på Göteborg Filmfestival. Jag var tyvärr inte nere, jag kunde inte det, men den ena heter Jag Julia och där är jag spelar pappan där som är hustrumisshandlare. Och då den filmen den kom upp av det Agera kvinnojour som ligger bakom och som har beställt då och regi är Arvin Kananian. Arvin hörde av sig tidigt skede eller hans producent Mistre hörde av sig tidigt till Anna. Min Anna, alltså Anna Littorin, och var intresserad av att hon skulle spela frun eller mamman. Och det blev klart, de såg så där och kom överens om det, och det lät ju också som en väldigt bra grej så där. Och hon tyckte att de verkade så bra och hela idén verkade mycket bra så. Och sen efter några veckor så kom hon hem och sa att ja, när hon hade pratat med dem igen så skulle de, det skulle ju också vara det var ju en vuxen roll till, och det var ju pappan, alltså hustrumisshandlaren eller liksom. Och då hade de frågat Anna då om hon trodde att jag kanske kunde vara intresserad av att göra den där, och då hade ju hon sagt alltså, det får ni ju höra med Olle om. Jag kan inte svara för honom, men han brukar ju ändå ha... Så här. Hela grejen var ju jag kunde inte hitta någon anledning att jag skulle säga nej, för att det är inte så kul att göra den eller att vara den, och det är inte roligt när folk har sett filmen och om de sen råkar se mig i verkligheten, det är inte kul, men själva grejen i sig kändes mycket angelägen. Sen så var också inspelningen var väldigt bra, och när vi gjorde jobbigaste scenen, jag var faktiskt bara med en dag, när vi gjorde jobbigaste scenen, jag tror att jag bara hade en inspelning. Ja, då var det i alla fall så att sen när vi kom hem på kvällen så sa ju Anna att ja, det här behöver vi inte göra om. Och jag höll verkligen med om det. Och det var mycket jobbigt efteråt.
Okay.
Inte under kändes det ju Ja, men då är, nu säger jag man, men jo, men jag säger, då är man ju så fokuserad också på att göra det vi ska och lösa det på så bra sätt som möjligt. Så här. Men nej, det var ganska länge efteråt som jag gick och var fysiskt. Det var darrigt. Det var inte alls roligt. Men jag är väldigt glad att jag var med där. Och att den är väldigt glad att den är gjord. Och den har, nu har inte jag sett slutresultat, men det jag sett har sett mycket bra ut. Och sen förstår jag att den också har, det verkar ha, det känns mycket bra att den är gjord.
Mm.
Och vad det gäller den andra då?
Apropå roller som man inte kanske vill bli förknippade med själva.
Nej, inte alls. Men det var också på sätt och vis omöjligt att värja sig mot. Ibland kan det vara sådana roller som jag bara säger så, nej, om det är någon märklig så här action. Men syftet med de här, första då, jag och Julia, om misshandel helt enkelt i hemmet. Sen då den här vi kom till nu som heter Jag är pedofil. Så samma dag i Göteborg hade ju då de två rollerna. Och då var uppkomsten till Jag är pedofil, det var att jag var med i Johanna Stellbergs podd Talking to Experts. Och då, när vi var klara med den, så satt vi och pratade och jag var nyfiken på vad hon höll på med oss där, och vi satt och pratade mycket. Och hon skriver ju manus och regisserar. Och då berättade hon bland annat om den här som en av de saker hon höll på med, den här Jag är pedofil, om bakgrunden till varför hon hade börjat skriva den, om forskningen bakom att det finns ju ingenting i världen som kanske som mås bra av att inte ens kunna prata om och så här. Mm. Om att det var en ny forskning. Hon har nämligen träffat den här forskaren som höll på och forskade i om att, ja, helt enkelt behandla, eller jag ska inte ge mig in i den.
Nej, just det.
Men så här, vilket fall, när Johanna började berätta om den, så sa jag så här, ja, men den här filmen, du måste ju göra den. Och då så tyckte hon också problemet om att, ja, men hur ska man hitta den som vill göra pedofilen? Och då enligt egen erfarenhet då tänkte jag att, ja, men, eller inte bara tänkte, jag sa ju till Johanna att, ja, men det är självklart, om du berättar det här för dem som du ändå tänker på, eller så här, som skulle du kommer absolut få någon som gör den, för att det här är alldeles för viktigt för att säga nej till.
Mm.
Kanske inte alla tycker, men några tycker definitivt så. Och sen så tog det väl, jag vet inte, några dagar. Och då så ringde hon mig och tackade för det också. Eller vi så här, ja, angående samtalet om det. Hon sa så här, men nu, jag vet ju vem jag skulle vilja fråga. Och nu vet jag också att jag kommer våga det. Så här, för jag tror att det, ja, kan mycket väl hända att han säger ja till det.
Mm.
Och gud vad bra, så det är ju, ja, men, ja. Och då frågade hon ju mig då. Och det, jag var naivt nog inte riktigt beredd på det. Men jag var ändå, vet jag, avundsjuk på när jag gick ifrån då, när jag hade varit hos Johanna där. Tänkte jag så här, fan, vilken bra grej alltså. Så jag var avundsjuk på den som skulle få.
Ja.
Sen så var den ju mycket jobb att spela in.
Mm, alltså, jag förstår det.
Mm. Verkligen. Och också jättebra att spela in. Det är samma med den. Jag är väldigt glad att vara en del i den. Jag är en sån människa som, och det här inget man bestämmer. Jag ska inte utsätta mig för barn.
Ska du inte utsätta dig för barn?
Alltså, för barn. För unga tjejer. Jag ska inte utsätta mig för barn. De ska inte utsättas för mig. Ja, jag är jättestolt över båda dem.
Och nu kommer det då, det här succémomentet. Frågor du inte har fått förut. Vad köper du på loppis?
Förhoppningsvis så lite som möjligt, för att Stockholm, vi har ett klassiskt Stockholmsboende som jag då tänker är för lite kvadratmeter mot vad nu säger jag man igen, vad man vill ha definitivt vi. Men nu är det så här, skulle jag hitta silverbestick skulle jag ju slå till för Anna då då.
Hur ställer du dig till veganism?
Veganism, alltså ja, det är ju bara dumskallar som inte tänker att vi behöver ändra vårt beteende. Så att, men veganism, jag blir osäker på vad exakt veganism betyder, men all heder åt alla som vill göra någonting åt att vi håller på att gå under nu. Och jag äter fortfarande kött till exempel och nyttjar mejeriprodukter och, men jag äter markant mindre och jag, men då åter, jag tycker att jag har råd att köpa eko och jag äter gärna vilt och sådär. Men självklart, det går inte att inte säga ja till veganism.
Säg ett rykte du har hört om dig själv.
Brorsan berättade när han stod på ett dop, en som så här, plötsligt började prata om mig och bara, ja han är ju homosexuell. Och brorsan, det här var ju någon som han inte hade träffat. Men brorsan stod bara och lyssnade. Och sen så sa, hade han sagt så här, ja faktum är att jag påstår att han inte är det. Jag till och med vet att han inte är det, sa brorsan. Men han presenterade sig aldrig. Men det var bara, sen berättade ju brorsan det på dagen efter eller vad det var. Så här, ja, fick jag höra det här.
Vad vet du om din framtid?
Ja, att jag ska hämta Jack. Sen vidare till Fria Teatern för att vi ska gå igenom ljussättning.
Vill du rekommendera något?
Överhuvudtaget. Ta det lugnt.
Stort tack för att du kom hit.
Tack.
Har du haft det bra?
Ja, jag gillar det här.
Olle Sarri, av allt att döma genomsympatisk. Och vill du se föreställningen med Kjell han pratar om får du bege dig till Stockholm. Och håll också utkik efter Jag, Julia och Jag är pedofil, som båda minst sagt är sevärda. Filmer som är korta men bra, helt enkelt. Vi som gör Värvet är vikarierande producent Mattias Nordgren och jag som heter Kristoffer Triumf. Hela klubbet ges ut av Acast och redan på måndag är vi tillbaka igen med en av Mediasveriges här. Dialekter.
Polisen uppskattar att kroppen legat i vattnet cirka en vecka. Ja, de uppskattar väl inte att han är död, det gör de väl inte, men...
Ja, visst är det Anders Ankan Johansson du hör då. Glöm inte att köpa biljett till Värvet Runt. Gå in på värvetrunt.se för att hitta dem. Tack för idag, slut för idag. Hej!